Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Det här programmet ingår i en serie om Hägglund och Söners industrihistoria. Jag som är er värd heter Kurt Hjälfgren och har jobbat på Hägglunds hela livet. Jag började sommarjobba 1955 som skubb på rörsortsavdelningen, uppe på hyllan som det hette, och hade 98 öre timmen. Jag har sedan jobbat med olika produkter och uppdrag fram till pensionen, med undantag för år när jag studerat, men då praktiserade jag på Hägglunds under somrarna. Som fast anställd blev jag först knuten till Hägglunds verksamhet nere på Framnäsområdet där man tillverkade gruv- och tunnelmaskiner. Till min hjälp i studion har jag nu Kjell-Erik Olsson, mera känd som Keo, och du får presentera dig själv.
Ja, även jag har varit Hägglundsbolagen trogen hela arbetslivet. Jag började på Nordbetong i Långviksmon, men sedan hamnade även jag nere på Framnäsfabriken ett tag. Mer om detta senare. 1963 fick jag börja på marknadsavdelning för gruvmaskiner vid Hägglunds huvudkontor i Gullänget.
I det här programmet ska vi enbart ta upp Hägglunds satsning på gruvmaskiner. Vi vill poängtera att det vi säger är vår personliga uppfattning hur vi minns och tolkade verksamheten. Hägglunds kontakt med gruvindustrin kom mot slutet av 40-talet när man började marknadsföra gruvlok och fick då bland annat LKAB som kund och levererade ett antal elektriska gruvlok för underjordsbruk. Efterhand även större diesellok för rangering. Det visade sig snart att LKAB hade en utveckling som även pekade på behov av andra produkter, vilka skulle kunna passa bra in i Hägglunds produktportfölj.
Kurt, Hägglunds har väl alltid varit pigg på att prova nya produkter, eller hur?
Ja, Hägglundsbrödernas framsynta affärskänsla triggade nu en möjlighet som grundade sig på förväntade behov vid en uppbyggnad av den trasiga världen efter andra världskriget. Behovet av metaller och därtill hörande malm med mera förväntades bli stort, och LKABs planer hade en intressant potential för en maskinleverantör som Hägglunds. Själva grunden för LKAB är naturligtvis den malm som finns i marken. Juvelen bland gruvorna är den i Kirunavara med dess stora homogena malmkropp med sitt 65-70-procentiga järninnehåll. Denna malmkropp blev första gången omskrivet 1696 efter att den hittats fullt synlig i dagen. Men det dröjde 200 år innan brytningen började på allvar. Mycket beroende på att man väntade på att den nya malmbanan till Narvik skulle bli klar och därmed göra det möjligt att exportera malmen till en isfri hamn året runt. 1902 blev järnvägen klar. Eftersom malmkroppen stack upp i dagen började naturligtvis brytningen i dagbrott. Brytningen fortsatte successivt år för år, men i slutet på 40-talet hade man kommit fram till att man var tvungen att fortsätta brytningen under jord för att behålla lönsamheten.
Det var ju ingen enkel uppgift att bestämma en ny process hur man bryter malm under jord, eller hur?
Nej. För val av brytningsmetod är en delikat process där ägare, bergstekniker, geologer, metallurger, maskinleverantörer, logistikkompetens, fack, kund med mera samverkar. I denna process blev Hägglunds inblandad. LKAB fick nu skanna av marknaden för att hitta en optimal lösning på hur man får en effektiv underjordsverksamhet i Kirunavara. Lastmaskiner av en typ som nyttjas i kolgruvor borta i USA hade fångat LKABs intresse. Denna typ av lastmaskin hade funnits i många år. Men i slutet på 40-talet hade man utvecklat dem till att även klara hårdare bergarter än kol. Den aktuella typen av lastmaskin hade egenskaper att passa såväl i ortdrivning som i lastning av rasmassor. Maskinerna var tillverkade av Joy Manufacturing Company i Pittsburgh, Pennsylvania, USA och hade beteckningen Joy Loader 18HR. Och var av typen gathering arm loader, även kallad kraftslastare. Det fanns intresse för dessa i Sverige och 1949 togs det över två maskiner från USA som sattes in i kraftverksbygget i Hjälta för att testa ut dem. Som följd av detta tog LKAB in en av dem och testade i sin provgruva med gott resultat efter förstärkning. LKAB undersökte också olika brytningsmetoder och för att göra en lång historia kort valde nu LKAB en brytningsmetod som kallas skivrasbrytning och man ville ha spårfria transporter till störtschakten och på brytnivåerna, vilket var djärvt vid den aktuella tiden. Den normala hade hittills varit spårbunden transport. Ett störtschakt är ett lodrätt hål dit den brutna malmen lossas och får rasa ner i för att hamna i en ficka. Fickan töms sedan via en kross i en vagn på räls för vidare transport in i den totala processen mot kund med anrikning, förädling med mera. Vill man fördjupa sig i detta med skivrasbrytning kan man gå in på LKABs hemsida www.lkab.se. Vi upprepar denna hemsida efter programmets slut. Låt oss nu gå ut i Bergakungens land tillsammans med Alice Babs och Charlie Norman. Håll till godo!
Borta i ett bergland, bortom skogarna någonstans, vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört rollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg. På en risig klippestrad sjöng ett av skogens rån, slingrande sig kring en mossbelupen mikrofon. Så låt oss dansa in ut i Bergakungens land till toner av en lörvig melodi. I täten går en huldra med en apekatt i band och efter kommer trollens kompani. Vi stapplar fram i sick och sack med svansarna mot skyn. Från snåren hörs snick och snack, hört berga folkets gnyn. Och du som sitter sur och ser på vår karavan, kom med oss i vår slingerbulta dans. För innerst i ditt hjärta spelar än den gamle pan, och ryggkotan har en gång varit svans. Du flicke barn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär dig hen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in ut i Bergakungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fiol, arma gubbe spela medans sang. Här är kallt, han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckats kraddla sig med felan in till strand, hördes i refrängen hur han gnällde med ibland. Så låt oss dansa in ut i Bergakungens land till toner av en lurvig melodi. I täten går en huldra med en apekatt i band, och efter kommer trollens kompani. Vi stapplar fram i sick och sack med svansarna mot sky. Från snåren hör ett snick och snack, hör dvärga folkens gny. Och du som sitter sur och ser på vår karavan, kom med oss i vår slingerbulta dans. För innerst i ditt hjärta spelar än den gamle pan, och ryggkotan har en gång varit svans. Du flicke barn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär dig hen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in ut i Bergakungens land till toner av en lurvig melodi.
Efter valbrytningsmetod mognade det alltså fram en maskinteknisk lösning där Hägglund skulle få licens tillverka dessa USA-maskiner som fångat LKABs intresse. De maskiner som valdes var en lastmaskin som gick på larvband och en skyttelvagn som gick på gummihjul. Och båda var elektriskt drivna via kabel. Skyttelvagnen på gummihjul transporterade alltså malmen vidare till störtschaktet. Och detta innebar att man fick större flexibilitet när man nu slapp lägga ut räls på brytnivåerna. 1951 skrevs ett licensavtal med Joyce agent FR Ramströms i Härnösand gällande lastmaskin Joy Loader 18HR och skyttelvagn Joy F5. Hägglunds fick du rätten att under licens anpassa, tillverka och leverera dessa maskiner för att klara det svenska berget.
Kurt, för att tillverka Joy-maskinerna måste ju Joys tekniska underlag överföras till Hägglunds ritningar, vilket måste ha varit ett väldigt viktigt och omfattande jobb.
Ja, att ge sig på att licenstillverka en ny produkt inom en ny bransch är en utmaning. Det gäller att förstå produkten rent tekniskt och sedan förstå hur den nyttjas i sin verkliga miljö. Hägglunds hade egentligen ingen erfarenhet av den brutala miljön som gäller i en underjordsgruva. Det krävdes erfarna ingenjörer som kunde sätta sig in i arbetsmiljön för såväl maskinerna som för den användande personalen. Det gällde att kunna behandla många teknikområden såsom mekanik, hydraulik, starkström, svagström, materialteknik, svetsning och så vidare. Det tekniska underlaget från Joy var naturligtvis på amerikansk, engelska och i tung format, vilket innebar att det måste översättas och omarbetas i valda delar till svenska och millimeter. Det tekniska underlaget var pappersburet och inga flexibla CAD-filer, så man fick göra mellanoriginal på Joys original och ändra dem. Sedan måste nya ritningsnummer och ändringslägen registreras och så vidare.
På tal om ritningsnummer så kommer jag ihåg artiklarna 22195 och 22196, snäckskruv höger och vänster. Det var komplexa bitar som omfattade 21 operationer var och en. Det var svetsning, fräsning, splinesdragning, slipning och hening och så vidare. Och vi tog fram dem på 17-18 veckor medan standard fart var en vecka per operation.
Maskinerna var elektromekaniskt ganska komplexa med två ganska knepiga växellådor med bearbetningsmässigt kinkiga toleranser som krävde stor omsorg vid översättningen till millimeter. Vissa delar skulle ju matcha varandra, till exempel snäckhjul mot snäckskruv. Det var också viktigt att materialvalet blev rätt. Här krävdes stor förståelse för hur maskinerna nyttjades. Var förväntades till exempel slitaget bli extremt? Den amerikanska materialkvaliteten måste översättas till vår standard och ibland även ändras med tanke på att det nu gällde att besegra det svenska urberget. Plåt med manganinnehåll, stavar av härdat stål, nyttjades på flera ställen där slitaget förväntades vara stort. Eftersom det var många system, delsystem och detaljer gällde det att organisera översättningsarbetet så det hängde ihop i en kedja. Varje detalj skulle ju gå igenom produktionsprocessen var för sig och sedan i slutet ingå i ett sammanhang med andra detaljer, och då skulle alla detaljer vara med och passa. Vi har idag ingen summerad tidsåtgång för översättningen av det tekniska underlaget. En uppskattning utifrån det som var inblandade rörde det sig säkert om motsvarande 3 man i 2 år, vilket ger 12 000 timmar, en icke föraktlig kostnad. Ett annat område som krävde uppmärksamhet var själva monteringen av växellådorna. Det fanns gott om koniska rullager som skulle skimsas in för att få korrekta spel.
Kurt, den där kraftlastaren, vad var det för maskin?
Den där lastmaskinen, ja, Joy Loader 18HR, arbetade som redan nämnts enligt en patenterad lastmetod kallad Gathering Arm Loader eller kraftlastaren. Om man översätter blir detta lastaren som samlar med armar. Den fungerar enligt följande beskrivning. Tänk dig att du står på knäna mot en grushög. Skjuter in en plåt under gruset. Sedan samlar du med vänster arm och hand in gruset på plåten mot dig. Och sedan gör du samma sak med höger arm och hand. Och fortsätter så växelvis. Plåt med armmekanismer bildar ett så kallat matarbord som föder en transportör med gruset som sedan lämpas av i en bakomvarande vagn. Transportören är höj- och sänkbar och kan svängas i sidled. Den mekanism som utför dessa växelvisa armhandrörelser fick en man som heter Joseph Francis Joy patent på 1919 borta i USA och som sedan grundade det tidigare nämnda företaget Joy Manufacturing Company. Byt nu ut grushögen mot rasmassor av malm så inser man lätt att det blir slitage och klämkrafter som tär hårt på den patenterade mekanismen men också på transportörkedja och transportörlåda.
Hur manövrerades Joy-låder 18HR?
Ja, lastmaskinen manövreras av en lastare som står på en plattform i sidan på maskinen. Med ganska god uppsikt över matarbordet med samlarmekanismen och över lastningsprocessen med raset som matar in massorna in mot matarbordet. Lastaren har reglage för att med larvbanden manövrera hela maskinen till lämplig position och sedan för att slå till och från armrörelse och transportör. Samt manövrera transportören så att den lastar av lämpligt i den bakomvarande skyttelvagnen. I normalfallet är lastmaskinen ganska självfungerande under lastningsfasen. Vilket gör att lastaren anses ha en förhållandevis lindrigt arbete. Det finns dock ett riskmoment i att raset kan hänga sig och sedan plötsligt slå ut mot maskin och lastare. Om rasmassorna innehåller stora skut är även detta en störande faktor som hindrar effektiv lastning. Lastmaskinen drivs via en släpkabel och lastaren måste ta hänsyn till den så att den inte skadas under arbetets gång. I benämningen 18HR står 18 för vikt i ton och HR för hard rock. Hägglunds uppdrag var nu alltså att göra maskinen stryktålig och bygga den så att den gick att smidigt reparera och serva med reservdelar vid behov.
Vad var det som avgjorde att man valde Joy 18HR?
Ja, genialiteten i lastaren låg dels i den patenterade samlarmekanismen i matarbordet. Men också den svängbara transportörens konstruktion. 18HR visade sig lasta mycket effektivt och på ett lugnt och sansat sätt. Men också att den fungerade så väl i ortlastning som raslast. Mer om detta senare. Den skyttelvagn Joy 60 F5 som blev vald var utformad som ett långt U med måtten 2,4 x 7,4 meter. Med en öppningen uppåt som gick på stora gummihjul på två axlar. I botten på vagnen går en transportörkedja och skyttelvagnen tar emot lastmalm i ena änden från lastmaskinen 18HR och sedan förs lasten successivt vidare av transportörkedjan tills vagnen är full, ungefär 17 ton. Sedan åker man iväg till störtschaktet med vagnen och där för transportörkedjan lasten vidare så den åker av över vagnsänden och ner i störtschaktet.
Kurt, hur manövrerade man Joy-skyttelvagn 60 F5?
Ja, vagnen och transportören manövreras av föraren från förarplatsen som sitter placerad på sidan i lossningsänden av vagnen. Och med möjlighet att alltid kunna sitta i körriktningen och styra. Vagnen är alltså driven via kabel som rullas av och på en stor kabeltrumma som sitter på vagnsidan. Förflyttningen av malmlasten med transportörkedjan sliter också kraftigt på kedja och den uformade vagnskorgen. Och Hägglunds uppdrag var att göra även denna maskin stryktålig och underhållsvänlig.
Vad var det som avgjorde att man valde Joy-skyttelvagn 60 F5?
Ja, det var ju att den var gummihjulsburen och därmed oberoende av spårläggning och sedan eldriven. Och passade in i samverkan med Joy-lådan 18HR. Nu blir det lite musik. Och eftersom det blev Joy för hela slanten kommer nu passande musik med Roxette och deras låt Joyride.
She got me whistling a private tune.
Keo, du var väl djupt inblandad i att supporta underhållet av Joy-maskinerna?
Ja, jag jobbade ju på marknadsavdelningen för gruvmaskiner. I själva upphandlingen låg inbakat förväntade behov av reservdelar för att kunna åtgärda maskinerna i händelse av problem. LKAB beställde reservdelar regelbundet i större antal varje vår och höst i förebyggande syfte. Och dessa kunde avropas allt eftersom behov uppstod. Vidare krävdes också ett samarbete vad gällde utbildning och träning för att felsöka och byta delar för att ha tillgänglighet till reservdelar nära arbetsområdet. LKAB köpte årligen reservdelar för cirka 10-12 miljoner kronor, vilket idag motsvarar cirka 100 miljoner kronor årligen i dagens penningvärde. Kurt, egentligen var det väl djärvt av både Hägglunds och LKAB att satsa på dessa maskiner som ursprungligen var byggda för kolgruvor.
Ja, det var modigt att Hägglunds att ta på sig ansvaret att leverera och hålla igång dessa lastmaskiner och skyttelvagnar. För LKAB skulle ju bli beroende av dem för att hålla produktionen enligt plan, som siktade mot 20 miljoner ton malm per år. Hägglunds visade nu sin imponerande förmåga att möta denna satsning genom att först förvärva ett gammalt träsliperi ner vid Framnäs i Öviks hamnområde och sedan köpa in en maskinpark som lägligt fanns på marknaden efter andra världskriget. Och slutligen, med goda kontakter på arbetsmarknaden, anställa kompetent personal som fanns i de flyktingskaror som kommit till Sverige efter kriget. För det var ont om kunnig arbetskraft vid den här tiden i Öviksområdet. Man bussade arbetssökande till Framnäsfabriken söderifrån för att snabbt klara rekryteringen av goda maskinskötare. I lokalpressen kunde man läsa om de olika satsningarna. Resultatet av allt detta blev en ny fabrik, nya produkter, 100 anställda på ett år. Tufft, va? En del maskinskötare som anställdes kunde bara sitt eget språk. Och det var inte ovanligt att det behövdes tolk för att resultatet skulle bli gott, såväl socialt som tekniskt. Tyska och finska till exempel hördes ofta i verkstaden. Ganska snart kompletterades verksamheten med en verkstadsskola som byggdes upp i den förvärvade fastighetens övervåning. Årligen utbildades 20-25 elever till svarvare, fräsare, svetsare och så vidare. Dock inte enbart för Framnäsfabriken. Situationen påminner mycket om hur läget är idag med invandrande flyktingar som behöver integreras in i samhället med bostäder, jobb och utbildning. Man måste säga att Hägglunds tog ett stort integrationsansvar samtidigt som man utvecklade verksamheten. Keo, du fick ju din första kontakt med verkstadsarbetets tjusning i denna skola, eller hur?
Ja, det stämmer. Jag var 18 år och fick börja på denna verkstadsskola och utbildas till bänkmontör under 48 veckor. Jag fick utbildning, lön, fri bostad uppe i Backebo. Ett fint erbjudande. Direkt efter utbildningen fick jag jobb på huvudfabriken i Gullänget med placering på mekaniska avdelning 400 som den då hette. Och så småningom på marknadsavdelningen för gruvmaskiner. Kurt, hur klarade Joy-maskinerna det svenska urberget?
Ja, dessa lastade och skyttelvagnar gick nu in i en ny tuff miljö där hanteringen ibland kunde vara ganska brutal och slitande. Det var stora krav på service och underhåll, men det fanns också en ganska sportlig förståelse från såväl kund som leverantör om att man ibland belastar över gränsen för vad maskinerna kan tåla för att genomföra sitt uppdrag. Men det byggdes upp en organisation och ett eget synsätt för att hålla produktionen igång. En redovisning från LKAB visade att antalet reparationstimmar för en lastare och skyttelvagn per 1000 ton lastat berg sjönk från 227 timmar till 37 timmar under den första femårsperioden. Vilket visar på att den uppbyggda organisationen fungerade väl. En episod visar hur manskapet till varje pris ville undvika driftstopp. Så där kan ni inte göra, för då går säkringen. Du ska inte bryta. Jag har svarvat proppen i mässing. Det går bra. Jag värmer matdosen på elmotorn. Nu kommer lite musik. Livet i Lappmarken hade sin karaktär. Och Dan Anderssons visa omkring tiggan från Låsa är också en tolkning av livet. Här med Torsten Bergman.
Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring. Och vid lägerelden hörde de hans sång. Om bettlare och vägmän och om underbara ting. Och om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land. Där det käraste vi kände ska bli glömt. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka. Ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka. Och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud. Satt jag tyst vid hennes sida, hon vars hjärta var som mitt. Rädde hon med mjuka händer ömt vårt bo. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger ej ditt. Och jag fördes bort av anden att få ro. Det jag älskar det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran. Och min rätta väg är hög och underbar. Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran. Tag all jorden bort jag äga vill, vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen med det stilla svala floder. Där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder. Mitt i guld omstängda dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten svalka kinder feberröda. Må vi vara mil från livet innan morgonen är full. Ej av denna världen var jag, och oändlig vedermöda led jag för min oro otro. Och min heta kärleks skull på en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga. Där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fioler sekon sjunga. Under valv där evigt unga barn av saligheten bo.
Kurt, Hur länge varade Hägglunds verksamhet hos LKAB i Kiruna bara?
Ja, verksamheten varade från 1950 till ungefär 1975. I mitten på 50-talet fanns ett 20-tal lastmaskiner och 18 HR. Och 10 år senare fanns det uppemot 80 lastmaskiner och skyttelvagnar i verksamhet i underjordsbrytningen i Kiruna gruvan. Joylåden lastade i början 550 ton per skift, vilket var ett dubbelt så mycket som för kastlastaren som var den tidigare använda lastmetoden. I mitten på 60-talet hade man lyckats trimma kapacitet så det kom upp mot 1100 ton per skift. Under den intensiva 10-årsperioden i början var både lastmaskin och skyttelvagn verksam. 1960 upplastades och transporterades all malm på skivorna såväl från ortrivning som rasbrytning med jojlåden 18HR och skyttelvagnen joj 60FM. Jojlåden var effektiv och väl mottagen av arbetarna. Det framgår av flera uttalanden som finns dokumenterat i olika underlag, bland annat i Ulf Erikssons doktorsavhandling. Som nämnts redan så betraktades arbetet för lastaren rimligt påfrestande. Och det var ganska vanligt att man växlade arbete mellan lastare och vagnsförare under ett skift.
Kraven på effektivitetsförbättring i underjordsbrytning har ökat allt eftersom. Hur har LKAB försökt möta dessa krav vad gäller lastning och transport?
Ja, LKAB har varit duktigt på att bemästra konkurrens, krav på lönsamhet, arbetstagarinflytande och effektivisering med bland annat ökad storskalighet som följd. Detta har följaktligen gjort att även kraven på jojutrustningen ökat ytterligare, vilket fått konsekvenser. Först ville man testa att ersätta skyttelvagnen med en ministyrd lågbyggd dieseldriven dumper. Detta gjorde att man började utvärdera för- och nackdelar med dieseldrift under jord. Rörelsefriheten med dieseldrift och frånvaro av elkablar startade så småningom krafter för att vilja införa dieseldrift vid transporter. Konsekvensen för luft och ventilation var naturligtvis negativ. Men trots detta valde man att successivt ersätta de eldrivna skyttelvagnarna med dieseldrivna dumprar. Det gick under benämningen Kiruna-truckar. Trots nackdelar med dieseldriften vad gällde gruvluften blev intresset för dieseldrift även vid lastning allt större. Att ersätta 18HR blev möjligt om man nyttjade lågbyggda, midjestyrda, speciella skoplastare, så kallade skopmobiler. Dessa skoplastare tog ett skoplass och sedan åkte man iväg och tömde i störtschaktet för att sedan gå tillbaka och ta en ny skopa. Med dieseldrift blev man fri från elkablar, men den försämrade luften avsevärt. Men en annan fördel var att man nyttjade nu bara en man mot två när man körde med 18HR och Kiruna-truck. Det allt ökande problemet med stora skut förenklades också med skopmobiler. Trots luftproblemet tog man beslut om att successivt ersätta 18HR med skopmobiler. Och i mitten på 70-talet hade även 18HR ersatts till fullo. Nu kommer lite musik igen och det blir den självklara Rock Around the Clock, som vill hylla den tuffa skara som håller gruvverksamheten igång dygnet runt, året runt. En inspelning med Bill Haley från 1955. Ett år då jojmaskinerna gjort ett intåg i Kiruna gruvan.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock.
next 12 we'll cool off then start a rock.
Hur har situationen utvecklats tills idag vad gäller lasta och transport?
Ja, i dagens läge har bland annat kostnaden för att åtgärda gruvluften blivit för hög och utvecklingen har vänt igen. Och 2015 sker lastning och transport vid malmbrytningen vid Kiruna gruvan i huvudsak med eldrivna, midjestyrda skopmaskiner av typ lasta och bär. Hägglunds eldrivna jojmaskiner konkurrerades således ut av hjulburna elmaskiner som i dagens läge även har blivit digitaliserade för att ingå i fjärrstyrda enheter som kan nyttjas utan hänsyn till att arbetsplats måste vara utventilerad från spänggaser innan verksamheten kan dra igång efter en salva. Effektiviteten är viktig i dagens hårda verklighet när järnmalmspriserna har gått ner. Och den internationella konkurrensen från Brasilien och Australien är mycket svår. Keo, hur summerar du jojåren med LKAB?
Ja, den järva satsningen på LKAB visade sig vara rätt tycker jag. Det var stabila affärer med god samverkan med kund. Intäkterna under perioden 1950-1975 gav säkert en viktig tillskott för Hägglunds verksamhet.
Ja, det håller jag helt med om. Under den här tiden investerade Hägglunds mycket i nya fabriker, bland annat motorfabriken på gamla flygfältsområdet, den så kallade A-hallen, och sedan C-hallen på samma område, och även satsningen i Mellansel. Och det är inte otroligt att en del av gruvmaskinsintäkterna plöjdes ned i dessa satsningar. Dessutom betydde Hägglunds verksamhet vid LKAB mycket för Hägglunds senare satsning på tunnelmaskiner. Mer om detta i ett kommande program. Här kommer som utlovat tidigare hemsidan för LKAB som är www.lkab.com och klicka sedan på om oss och därefter på koncernöversikt, gruvor och underjordsbrytning. Där hittar ni fina beskrivande bilder på arbetssätt med skivbrasbrytning. I bilderna skymtar man symboliskt jojmaskinerna i lastning och transport. Som avslutning vill vi tacka Eva Selin vid LKAB för hennes support. Och sedan har vi även använt oss av information från Ulf Erikssons avhandling Gruva och arbete, Kirunavara 1890-1990. Det var allt. Tack för oss.
Tack.
Nu följer novelläsning under cirka 20 minuter och därefter lämnas några evenemangstips.